Sportsnack, Sveriges nya sportradio och Elite Prospects, världens största hockeysajt. I samarbete med Unibet, betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se presenterar Inside Hockey. Inside Hockey.
Varmt, varmt välkomna till Inside Hockey med mig, Uffe Brin från HockeySverige.se och Peter Sibner från EliteProspects.com. Och Peter, det är faktiskt så att idag står du och jag alldeles intill varandra på Elite Prospects kontor på Gamla Brogatan i Stockholm.
Ja, andra gången någonsin tror jag som den här podden spelas in live med båda två i samma rum, skulle jag hävda.
Ja, precis. Jag måste säga, alltså, man är inte så van att se det i Sverige, så att se det i två gånger på samma hockeysäsong, det känns nästan som, för mig i alla fall, ett personligt rekord sedan du flyttat till Staterna.
Ja, det får inte bli en vana det här. Det svenska aprilvädret har ju visat sig från sin allra sämsta sida här nu under påsken, måste jag säga. Under 15 minuter i söndag så hade vi solsken, hagel, snö och regn på samma gång, och sen blåste det storm.
Ja, jag gjorde osmarta draget att fira påsk i Dalarna, och det var som att komma någon helt annanstans, kan jag säga. Det vill jag inte göra om. Usch.
Men du, det är ju också så att en sak vi måste börja göra, vi måste börja numrera våra avsnitt. Eller vi har ju numrerat våra avsnitt. Detta är ju avsnitt 28.
Ja, du säger, du har bättre koll än jag. Jag tror det var 27.
Nej, jag tänkte för att förra veckan var det 27 och då var det ju Jeremy Roenick-avsnittet.
Okej, 28, då tänker jag på Thomas Sandström.
Ja, det gör ju jag också. Och det var det jag visste att du skulle tänka på, så att jag tycker att vi döper det här till Steve Larmer-avsnittet.
Ja, okej. Jag tänkte så, för att jag passerade Fagersta igår när jag åkte hem från Dalarna. Och därifrån är ju både Thomas Sandström och Uffe Samuelsson. Så det var ju någonting, när jag växte upp i lilla Smedjebacken, då blängde man ju lite avundsjukt på liksom grannkommunen som hade de stora NHL-stjärnorna.
Ja. Nej, men du, ska vi säga att det här är Steve Larmer också?
Ja, men bra, för då slipper jag prata mer om Fagersta. Det gör bara att jag blir lite så här illa till mod. Så ja. Det låter bra. Steve Larmer, för övrigt, mitt främsta minne av honom. Kommer du ihåg Canada Cup 91 när han bombade iväg ett jävla slagskott rakt i masken på Tommy Söderström?
Jajamän.
Den här gamla Jofa-hjälmen, och liksom blev en sån här buckla i gallret, så att jag vet inte om han knäckte näsan eller, men det blev blodigt i alla fall.
Ja, han var väldigt bra i den turneringen i stort. De slog ju USA i finalen. Han var ganska framträdande där, trots att han absolut inte var den största stjärnan i den truppen, om man säger så. Men ja, vi håller oss till den nivån av spelare. Steve Larmer, ska ni vara välkomna till detta avsnitt då. Nästa vecka blir det Joel Otto, kan jag tänka mig.
Felix Potvin för mig, men visst. Steve Larmer, underskattad spelare på alla sätt och vis. Och ja, det är skönt att kunna plocka fram såna där gamla härliga namn ur kappsäcken ändå. Ja. Men Steve Larmer ska vi inte prata mer om idag, för att det händer ju saker i NHL. Vi går ju rask takt mot Stanley Cup-slutspelet, och det är ju ett sjukt jäkla race både i öst och väst som vi kommer att återkomma lite till. Och ett av lagen som är inblandade där i den östra konferensen är ju faktiskt New York Islanders. Och de gjorde en Vegas Golden Knights här, kan man säga. För vi pratade förra veckan om hur Vegas Golden Knights, trots att de var på slutspelsplats, valde att sparka Bruce Cassidy och ersätta honom med John Tortorella. Och de har ju bara vunnit och vunnit efter det. Så jag kan väl tänka mig att Matthew Darche, general manager i New York Islanders, sneglade lite ditåt och tänkte, är det så här vi ska ta oss tillbaka in i slutspelsracet efter 4 raka förluster? Så han sa adjö till Patrick Roy och in kommer Pete DeBoer.
Ja, väldigt överraskande läge att göra det ändå, med tanke på att man är ju just nu, då de har väl legat på slutspelsplats nästan hela säsongen egentligen, känns det som. Och nu efter en tung period här så är man helt plötsligt på utsidan. Och att välja att göra det här med bara 4-5 matcher kvar på säsongen, det hör ju inte till vanligheterna, för det kan ju bli en riktig jävla pannkaka av alltihop här alltså.
Ja, precis. Men jag funderar lite också på, för det känns som att nu när det här med Tortorella hände, att det blev lite kanske så här stressigt också bland andra klubbar som kanske går så här så här funderar på, okej, ska vi byta coach nu? För vi vet att Pete DeBoer finns ute på marknaden, och att det kanske var det, för nu, om jag fattar rätt, så det är inte bara den här säsongen han ska coacha Island, han skrev ett 4-årskontrakt, så att det kommer ju att fortsätta bortom den här säsongen såklart. Men jag undrar lite grann om, kanske var det så att Matthew Darche tänkte att okej, hur länge till kommer Pete DeBoer vara tillgänglig? Han har ju inte coachat i NHL sen förra säsongen, men var ju en del av Kanadas coachstab på OS i Milano.
Ja, så här, det är ju ingen som har plockat upp honom hittills under säsongen. Han har ju varit tillgänglig. Så, och det är väl också en, alltså han har ju förfogat över väldigt många bra lag under sin karriär. Kanske inget jätterekord ändå i slutspelsframgångar.
Två finaler,
men ingen vinst.
Nej, men det är det som är fascinerande med hans track record ändå, att han aldrig förlorar en game 7.
Nej. Nej, det är å andra sidan, nu är frågan om de överhuvudtaget ens kommer dit.
Jag tänkte säga, de har ju 4 game 7 kvar här innan slutspelet, så ja. Att, det kanske är det de bettar på då. Men Islanders säsong har ju varit någonstans över förväntan. Jag såg dem inte som ett slutspelslag inför. Nej. Men det är klart, hela den här Matthew Schaefer-febern har ju på något vis förvandlat dem från ett, vad man kunde tänka sig skulle bli ett nästan bottenlag, till ja, men ligga där kring. Men när man tittar på de underliggande siffrorna så är det ju, spelmässigt har det inte varit speciellt fint så, men de har ju en av NHLs bästa målvakter, Ilja Sorokin, och det kan ju sminka grisen, som Jonathan Lindqvist brukade säga.
Det har ju sminkat den här grisen antagligen, och naturligtvis så Matthew Darsh tänker ju längre än bara den här säsongen, för att vart de än tar vägen i ett slutspel, jag tror de har svårt att vinna en första runda även om de tar sig dit. Huvudsyftet med vad Islanders gör nu kan ju inte vara denna säsongen, för de är ju knappast i ett vinna nuläge. De har snarare väldigt mycket att bygga för inför framtiden, och sett på de kommande 5 säsongerna, vilka spelare de har i sin pipeline och vilka spelare de eventuellt kommer kunna drafta, så tror jag att Peter DeBoer är en väldigt bra tränare för den här klubben. Fansen kanske också är sugna på något nytt efter Patrick Roy, så att på lång sikt så är jag inte förvånad över coachingskiftet egentligen. Jag är bara väldigt förvånad att det hände med 4-5 matcher kvar av säsongen.
Ja, det var ett ganska roligt citat från Matt Barzal, deras forwardstjärna. Han sa, ja, man skrattar lite så här när Vegas valde att byta coach med 8 grundseriematcher kvar, och så händer det här hos oss. Så att,
exakt.
Nej, men bara för att återgå till det du sa där, Peter, jag tror ändå någonstans, alltså är man ägare av en NHL-klubb så vill man ju gärna se de där extra matcherna, även om det bara blir en runda. Men kanske också kunna ge en sån som Matthew Schaefer erfarenheten av att spela slutspel, och några av de andra yngre spelarna också, inför det som komma skall någonstans. Tror ändå, ja, dels pengarna som man får för varje slutspels hemmamatch du får i slutspel, men givetvis också erfarenheter. Så man, även om det inte är en utmaning, så tror jag att det finns liksom ändå någonting där som lockar.
Ja, och särskilt när man har haft ett par år här, inte alldeles för länge sedan, där man har varit ett väldigt bra slutspelslag och gått långt och gått till konferensfinal 2 år i rad, och liksom någonstans börjat återbygga lite respekten som fanns för Islanders förr i tiden. Så att vi vet hur det kan gå. Alltså, det är bara att titta på Florida, titta på Toronto, titta på New York Rangers, hur fort det kan gå i NHL nu, från att vara liksom ett 105-110 poängslag till att plötsligt landa in runt 70-80 någonstans och missa slutspel med god marginal. Så att det är väl så att man behöver inte heller överreagera på en svag säsong. Jag tror att det vore jättebra för Islanders att gå till slutspel, men planen ligger nog ändå över längre tid än så.
Ja, och tittar vi till en av grannarna där i New York-området, så har ju de också gjort en förändring. Det är så att New Jersey Devils sparkar general managern Tom Fitzgerald efter, jag tror det är närmare 7 säsonger han har varit där. Och det kommer väl efter egentligen ganska bleka säsonger överlag. Jag menar, tittar man på Devils så för några år sedan så kändes det som att det kanske var det mest spännande unga laget i ligan. Men tittar man sen pandemin så har de 2 slutspel, Peter.
Ja. Nej, och inte minst är ju i år en väldig missräkning. För det tittade jag ju på Devils som en av liksom favoriterna i öst inför den här säsongen. Så att ingenting, alltså från målvaktsspelet och uppåt, har ju fungerat som det ska. Och sen det är klart, hela den här Quinn Hughes-traden också, Fitzgerald fick ju väldigt mycket kritik för den, även om han kanske var helt låst. Vi vet ju inte riktigt detaljerna, men han hade antagligen kanske inga kort att spela helt enkelt. Men han fick ju väldigt mycket kritik för att de tydligen inte ens var med i leken om Quinn Hughes. Och, NHL är en prestationskultur. Lyckas du inte så finns det många som står och väntar på att ta ditt jobb, och tålamodet existerar liksom inte. Så är det.
Nej, Devils kommer väl, de är inte matematiskt uträknade när vi spelar in det här, men det är inte en chans i helvete att jävlarna lyckas där. Men vad jag tänkte säga där var ju att det känns lite som att de håller på att slösa bort Jack Hughes bästa år i karriären också. Alltså det är lite oroväckande, man har fått en sån franchise-spelare ändå och nu ja. Återigen missar slutspel. De lyckades ju ta sig till första rundan i fjol, men det gick ju ganska snabbt ut för då kunde inte Hughes spela eller för han var skadad. Så att det är lite oroväckande där med liksom var de är på väg. Och lite som du är inne på med Quinn Hughes-trin, jag tror största problemet för dem där, jag menar, dels tror jag inte att de hade liksom möjligheten att erbjuda samma paket som Minnesota Wild, men framförallt var det också en lönetagsfrågor. Mm. Där har ju Fitzgerald fått mycket kritik för att han har skrivit lite för långa kontrakt med lite för ålderskigna spelare och att det har på något vis bit i dem i arslet.
Ja, och dessutom vi såg det ju bara att titta på hur det ser ut i öst nu, alltså vilken det kommer att krävas uppemot 100 poäng för att bara gå till slutspel, så att jag menar du har ju inte råd med några svackor heller egentligen, så att nej, det ska bli spännande att se vart Devils tar vägen. Vi hade ju samma konversation som vi har om Jack Hughes nu, hade vi om Connor McDavid också för ett par år sedan, och sen dess har ju Oilers i alla fall varit i 2 Stanley Cup-finaler, och sen är det klart de inte har vunnit, men de har åtminstone tagit sig dit, så att vi får väl se lite vad som händer i Devils, men de har ju definitivt underpresterat den här säsongen sett till vad jag ändå tycker att de har kapacitet för i laget.
Så är det. Men Tom Fitzgerald, det som är lite intressant med honom är att han kopplas ju lite samman i alla fall med jobbet i Nashville efter Barry Trotz som har ju avgått som general manager och lämnar efter den här säsongen. Och historiken är ju att Tom Fitzgerald är ju en av de ursprungliga spelarna i Nashvilles organisation. Han var ju faktiskt deras första lagkapten. Kan du se en fit där, alltså att han skulle passa in i Nashville? Eller känner du att han, ja, hans chanser borde vara kasserad nu för att han inte har levererat i New Jersey?
Nej, det är väl inte alls omöjligt, även om jag hade en annan teori om just Nashville tidigare under säsongen här, så att det här kommer ju lite som ett sidospår för dem nu, men det kan ju absolut vara någonting som hamnar på tapeten, för han har ju en oerhörd respekt med sig i stan.
Precis, och nu är det ju det är flera lag som ska ha nya general manager. Vi vet, Toronto pratade vi om förra veckan, de har sparkat Bertrand Living och så Nashville och nu även New Jersey då, så får vi se hur de går vidare
och
där.
Och ganska snart Vancouver Canucks kanske.
Ja, precis. Det var ju intressant att ta oss dit. Patrik Alvin, det kom ju uppgifter här förra veckan innan påsk att Patrik Alvin räknar inte själv med att han ska få vara kvar i Canucks organisation. Så det blir intressant att följa. Sen har man hört kom uppgifter som har sagt motsatsen, men ja, Vancouver är ett annat lag som man kan förvänta sig att det kommer ske ganska mycket förändringar där under sommaren oavsett. De är ju eller full rebuild får man säga, och det blir intressant att se vad som händer med Elias Pettersson, och jag tycker ändå det som är intressant med Patrik Alvin och hela den situationen, han är ju på pappret general manager, men frågan är ju hur mycket makt tror du Alvin har kontra Jim Rutherford som ju är president?
Nej, rätt lite tror jag. Det är ju inte så att han kan fatta helt och hållet exekutiva beslut själv till exempel. Och då är det ju så att ja, vad är hans roll? Ja, det är ju att vara personen utåt. Han kanske är en bättre person att hantera kommunikationen internt i organisationen också, från en sportchef, general manager roll. Men de faktiska besluten har ju Jim Rutherford haft veto på allihop. Det är jag övertygad om.
Det är känslan. Det känns nästan så när man hör folk där borta prata om Canucks och beslut, liksom att de, det är nästan så att de refererar till Jim Rutherford som general manager, även om det liksom är Patrik Alvins officiella titel. Men slutspelsracet då, Peter, jag tänker att vi kan ju titta på både öst och väst här. Det är ingen idé att vi börjar prata tabell egentligen, för att när det här avsnittet släpps så kommer ju någonting ha hunnit förändras. För det är så här, alltså varenda jäkla dag så blir det någon skiftning. Något lag åker in, något lag åker ut. När vi spelade in det här, jag gick upp ganska tidigt i morse och såg upplösningen mellan Los Angeles Kings och Nashville Predators. Två av lagen i väst som slåss där. Och det blev ju, det var ju svenskar i fokus kan man säga. Anton Forsberg spikar igen där i straffläggningen. Adrian Kempe gör det avgörande målet. Och Filip Forsberg är riktigt olycklig. Han tappar pucken när han ska slå sin straff. Och det är så här, ja, då får ju Nashville en poäng. Kings 4-2, men det liksom räckte det för att ta sig förbi dem i tabellen. Så det är ju en, det är en riktig katt och råtta lek här ända in, in, ja, egentligen i kaklet, och det, det kommer bli sjukt kul att följa här.
Ja, och det är ju lite fascinerande att just nu räcker 87 poäng då för att vara i ledningen av Pacific Division, men du hade varit tre poäng utanför slutspelsplats i öst.
Ja.
Så att det är ju ett väldigt tydligt stark versus svag här om man tittar på östra mot västra konferensen. Vi har ju en jäkligt intressant situation med Detroit Red Wings, inte minst tycker jag, som har ju hostat och tuggat en del på slutet. Men det är ju ett lag som jag, de är just nu 2 poäng bakom, lika många matcher spelade som 8. Ottawa verkar ha hittat någonting igen. Det kommer ju bli en strid in på kniven in till sista omgången mellan de här 2 lagen. Och det är ändå spännande, för både Ottawa och Red Wings är ju 2 lag som jag gärna hade velat se i ett slutspel, med tanke på att jag tycker det är lag som har någonting spännande som kommer att kunna vara bra de kommande 3-4 åren. Men jag menar, det kan ju lika gärna bli Columbus, och bara en sån sak. Columbus är med i det här racet.
Ja, nej, men tittar man på det här racet i öst då, så det som är nästan mest intressant, ett lag som vi egentligen hade, jag tror det var en trade deadline där, så hade vi liksom sagt att de här kan ju börja sin rebuild, och det är ju Philadelphia Flyers.
Ja,
de är
visst.
Plötsligt 3 i Metropolitan Division. När vi spelar in det här, som sagt, vi ska inte uppehålla oss vid tabellen där, men de har ju helt plötsligt hittat något slags liv, vunnit 7 av de 10 senaste och varit, ja, framförallt kanske fått målvaktsspel som de inte har fått förut. Och nu fick de en liten boost i helgen här. Porter Martone, deras första val i draften från förra sommaren, gjorde ett övertidsmål som var väldigt viktigt där mot Boston Bruins. Så det är det som är kul här, att även liksom, till och med Washington, som vi också väl har sagt att det där kommer inte vara någonting, de är ju med. Nu åkte de på en sjukt märklig förlust mot New York Rangers av alla lag med 8-1 här i helgen, så att deras chanser kanske tog sig en rejäl turn där. Men om vi tittar på öst...
Så det var deras farmalag samma kväll. Rangers farmalag slog ju Hershey Bears samma kväll med 8-1.
Är det sant?
Ja. Eller om det var tvärtom. Men det var så här, det blev 8-1 på båda hållen mellan organisationens alla 4 lag.
Ja, Rangers brukar ha dåliga farmalag, så jag tror nästan att det var tvärtom i så fall. Men om vi tittar på öst där, Philadelphia nämnde vi, du har sagt Ottawa. Vi har ju Islanders då, som är i allra högsta grad med. Detroit, även om deras form har varit verkligen gått ut för på slutet. Columbus, som du nämnde, de har ju ett, gått lite tyngre på slutet, men sen Rick Bowness tog över så är nästan sjukt facit. De var ju i princip uträknade när de kom in, och ändå att de fortfarande är med i racet där är imponerande. Och sen så får man väl även lägga till Washington då, även om det kanske blir tufft för dem. Men av de här lagen nu då, för jag räknar med att Pittsburgh kommer att greja det. Ser inget annat. Jag tycker att de ser för bra ut. Nu har 4 matcher kvar. Och ja, Rickard Rakell kan inte sluta göra mål. Erik Karlsson, det känns som att man drar tillbaka klockan med 10 år.
Ja.
Sidney Crosby levererar Malkin hattrick nu. Liksom, det är otroligt kul att se. Så vi räknar in dem som ett slutspelslag, även om de kanske behöver någon poäng till där. Men av de här lagen vi har räknat upp, Peter, bara baserat på magkänsla och ingenting annat, vad känner du? Vilket lag ligger bäst till här för att komma på rätt sida strecket?
Jag skulle nog hävda, jag tror nog att Ottawa behåller sin plats i slutspelet som det känns just nu. Men å andra sidan, det här är ju som att sätta 13 rätt på stryktipset nu och gissa vilket lag som smyger sig in. För jag menar, Flyers är ju just nu uppe på 3 i sin division, men de är ju på samma poäng som Ottawa och har lag jagande bakom. Så att, det här är ju liksom musical chairs. Vad heter det? Hela havet stormar.
Hela havet stormar, precis. Ja, nej. Nej, men Red Wings, jag vet inte. Jag får ingen bra vibb där av dem i alla fall. Jag tror att de är på väg att ramla ur det här om de inte hittar liksom sista ryckning här. Men det som är intressant att titta på, som vi ska påminna lyssnarna om, det är ju Regulation Wins, alltså RW som det står på NHL.com när man tittar på standings där. Det är ju faktiskt en siffra som är väldigt viktig, för att till skillnad från Sverige där vi tittar på målskillnad, så är ju faktiskt den här regulation wins, alltså hur många segrar man har efter full tid, det är någonting som spelar en ganska stor roll.
Mm.
Och där, du var inne på Ottawa, de har ju ett bra utgångsläge jämfört med många av sina konkurrenter där, så skulle de hamna på samma poäng som Islanders, som Red Wings eller kanske Blue Jackets, så har de en klar fördel där. Så det tycker jag talar för Ottawa också. Plus att de, alltså spelmässigt sett så har Ottawa egentligen varit topplag den här säsongen, men det är ju det där med målvaktsspel, de har fått skador vid fel tillfällen som har satt käppar i hjulet, men för mig är de, jag tror på Senators, så det vore kul om Linus Ullmark kunde tysta belackarna här och göra några bra matcher på slutet som tar dem in också.
Ja, så då kan vi räkna med att Detroit går till slutspel då alltså.
Exakt, då har jag jinxat Senators och lyft Red Wings till en slutspelsplats. Om vi går över till väst då, så är det ju minst lika rafflande där. Du var inne på det, Pacific Division är ju otroligt svag den här säsongen. Edmonton, Anaheim och Vegas är ju där uppe i toppen, men de har alltså 87-86 poäng när vi spelar in det här med typ 5 omgångar kvar. Men runt strecket där då, så det finns en hel del lag som slåss där. Vi nämnde Los Angeles och Nashville som två lag förut, och apropå regulation wins, det är lite intressant att Kings liksom hovrar runt wildcard-platsen med 19 regulation wins, vilket är näst sämst i NHL. Det är bara slag på som en Vancouver Canucks som är sämre. Fascinerande.
Ja, det är helt makalöst, och vi har ju alltså ett lag minst i väst som kommer att smygas in i slutspel med runt 25 minusmål. Mm. I dagens NHL är det ganska fascinerande.
Ja, det är inget det är inget styrkebesked direkt. Nej. Kring det där strecket. Det kan man inte säga när lag
som... Nej, jag menar, vad fan, Winnipeg är fortfarande med.
Ja, St. Louis också.
St. Louis, de har ju någon match mindre spelare. St. Louis, det är väl kanske lite för mycket avstånd för dem att ta igen, men jag menar jag vet inte. Det, Winnipeg var väl sist i ligan runt jul någonstans, eller?
Ja, det stämmer. Ja, men det är ju mellanmjölkens land, helt klart. Det är en ganska grå massa där. Personligen, jag skulle tycka att det vore kul om San Jose Sharks tar klivet. De är ju bara någon poäng ifrån slutspelsplats just nu då. Och McLean Celebrini säsong kan man ju inte... Ja, man kan ju inte sluta liksom förundras över hur den killen levererar vid 19 års ålder. Alltså han skulle ha kunnat spela JVM vid jul, och nu är han över 100 poäng. Och jag skulle säga så här, går Shark till slutspel så är det ju 95% tack vare honom, och då kommer ju antagligen han och mina Hart Trophy.
Ja, fascinerande. Det ska bli kul att följa in i kaklet. Definitivt. Inget man vill betta på just
nu. Nej, men om du får betta då, vilket lag tror du på av de här? Om vi säger då, vi säger att Oilers, Ducks och Golden Knights är de tre lagen som tar de tre direktplatserna från Pacific. Ja. Så är det ju Kings, Nashville, San Jose, Winnipeg, St. Louis i princip då, som gör upp om en plats som är kvar där.
Jag tippar med hjärtat här och säger ändå Nashville Predators, för jag tycker ändå att de har hittat någonting här. De har ett överkomligt spelschema sett till vilka de möter, och jag har bara känslan av att trots den här strafftorsken i natt då, så tror jag nog att det blir Nashville.
All right. Ja. Kul för Filip Forsberg och Adam Vilsby om inte annat. Du Peter, du måste ju berätta varför du är i Sverige. Vi touchar vid det förra veckan, men jag är ändå nyfiken på att höra vad som väntar dig här i veckan.
Ja, stor händelse nu i helgen. Vi ska till Linköping och spela turnering. Jag har grabbar som har börjat välla in här i Stockholm på morgonen. Flera av dem har redan synts på stan i shorts och flipflops. Du kan inte ta Florida Man. Du kan ta Florida Man ut ur Florida, men du kan inte ta Florida Man ut ur en Florida Man.
Exakt.
Hur man nu säger det här. Men det ska bli jättespännande. Det ska bli otroligt kul att se hur vi står oss mot svenska lag. Så att vi kör igång här redan på torsdag med lite träningsläger, och väldigt, väldigt roligt. Det kommer otroligt mycket folk till Linköping också som är nyfikna på våra spelare där. Det är ju inga superstjärnor, men jag tror att vi ska kunna stå oss hyfsat i konkurrensen ändå. Det är lite kul. Jag var och tittade på SM-slutspelet i helgen nere i Nyköping också, och det är fascinerande vad... Vi ska vara väldigt stolta över vår ungdomshockey här i Sverige. Det kan jag ju konstatera när man ser hur bra Växjös 2010 som mot Björklöven. Otroligt kul att se vilken fin hockey vi spelar här i Sverige, och hur välskolade alla spelare är, inte minst. En stor skillnad tycker jag mot den amerikanska ungdomshockeyn, att positionsspelet och just hur man räknar hem i hemgångar och liknande, där ligger svensk ungdomshockey på otroligt hög nivå.
Ja, precis. Vi får säga grattis till Växjö som ju blev U16-mästare i helgen. Otroligt imponerande. Vilka år för småländsk hockey. Jag menar, ja. Du som smålänning måste vara stolt. Jag menar, var det 2 raka TV-pucken och ja. Växjö går och vinner SM-guld. Det känns ju som att det händer någonting väldigt bra med talangutvecklingen just i Småland. Ja. Jag menar, både HV och Växjö gör ett bra jobb där och många starka mindre klubbar också.
Ja, nej men definitivt, och väldigt många landslagsmän ur den Smålands trupp där från TV-pucken som det verkar också nu är en back där, Ricky Helte, Theodor Johansson som gjorde 4 mål i finalen mot Malmö. Det finns väldigt mycket bra spelare där. Så det kan ju vara så att 2010, den generationen får vi nog hålla koll på i framtida junior-VM också, tror jag.
Ja, spännande, spännande. Men vilka lag är dina amerikanska killar ska möta här i Linköping?
Vi ska möta Linköping Mighty Ravens. De har ju 2 lag. Vi ska möta Valbo och sen är det lite sammanslagningslag då. Så det är ett lag med LHC-spelare, antagligen från deras breddprogram. Jag vet inte riktigt hur det funkar. Och ett selektlag då ifrån regionen så att säga. Så det blir lite kul, för det är många av lagen som inte är vana vid att spela ihop på daglig basis. Ungefär som vi är ett litet hopplock från vårt U16 och vårt U18-lag då. Så att det ska bli jäkligt spännande. Jag hoppas bara att jag överlever hela helgen utan hjärtsnörp och hjärtattack, för det är mycket att sköta när du har 15 amerikaner med dig. Plocka in ett par spelare från Sverige också för att stärka upp sådär. Så att jag har ju kändisar med mig på coachingbänken också. Jocke Englund, känd från hockeysverige.se bland annat.
Västervikslegendar.
Han kommer ner och hjälper till på bänken. Och också Ville Berg som är coach i det här Växjölaget som vann SM-guld nu då. Han kommer också hjälpa till på bänken. Kanske också att jag får besök av Henrik Blomman Blomqvist, före detta JVM-back och känd hårding på blålinjen
I Karlskoga,
han var i Finland, han var i Tingsryd, han var i Växjö såklart, han var ju i Danmark i många år och Norge också, så att en journeyman, men en underbar kille. Han har sagt att han vill dyka upp också. Vi får se om han kommer ner och hjälper till på bänken, men har han ingenting att göra i helgen, det börjar bli lite hockeyfattigt nu ändå om man inte håller på något av lagen i kvalen eller SM-slutspelet, så är Stångebro och Saab Arena, det är där det händer den här helgen.
Jag tänkte säga det, folk som håller på LHC, de är ju ganska vana att gå på semester tidigt. Ja. Det är sällan det spelas hockey i april i Linköping annars, så att det är skönt att säga att ni tar traditionen dit helt enkelt. När det gäller Elite Prospects i stort då, Peter, vad är på agendan för er del?
Jag befinner mig här på huvudkontoret just nu ju. Blir lite kul möten imorgon. Vi har fortfarande full prep inför allt kul som händer. Från ett talangperspektiv är ju våren den klart bästa säsongen. Vi har ju inte minst ett U18-VM som börjar här om bara 2 veckor kvar nu någonting. Som vi preppar för hårt just nu. Så att det är full fart på Elite Prospects.
Ja, den stora frågan är om vi får se Viggo Björk i U18-VM eller inte. Det verkar tisslas och tasslas som att Tre Kronor vill ha med honom i Beijer Hockey Games eller med honom i och lira med landslaget istället, så att vi får se. U18-VM, det vore ju fantastiskt om Sverige skulle kunna ta en dubbel här 2026.
Ja, det vore jättehäftigt. Laget har vi ju onekligen.
Ja, verkligen. Den här kullen av spelare födda 2008 ser riktigt, riktigt fin ut, så att hålla tummarna. Det är en turnering som jag råder alla att försöka titta på lite då. Otroligt underhållande hockey och oftast bra resultat från de svenska småkronorna. Och med det, Peter, tack så mycket för idag och får jag önska lycka till i Linköping för dig och dina amerikanska vänner.
Stort tack, det kommer nog behövas.